Du på, jag har funderat lite grann på det här, vårt samarbete och könsrollerna som känns lite så här gammeldagsa. Både alltså att du pratar mycket mer och nu är vi ju då ute på turné och du tog bara så här omedelbart utan att ens fråga mig så tog du på dig att sköta ljudutrustningen. När vi hämtade ut hyrbilen så var det faktiskt så att den stod på mig och det var jag som hämtade nycklarna och så fort jag kom med den så nästan ville du slita den ur handen på mig och erbjöd dig att köra. Varför är det på det här viset?
Kan inte du tolka det istället? Det verkar ju som att du liksom har lagt upp för smash här på något sätt. Så vad jag än säger så.
Nej, jag är bara lite, jag tycker bara det är lite intressant att det blir så. Jag protesterar ju inte
Nej,
heller, så
jag
att
vet inte vad jag ska svara på det riktigt.
brukar det vara du som kör?
Jag är ju liksom en kör. Jag kör ju liksom. Ja,
Men
absolut.
ja.
Så visst, så jag kan inte säga någonting om det. Men man kan ju alltid förklara sådana här saker med liksom enskildheter. Att ja, det här med tekniken, det var ju någonting som jag ändå kanske ville lära mig, fast motvilligt. Och det här med att köra, det var ju att vi skulle till en lunchrestaurang som jag hittade till i utkanten av Kiruna. Men det håller ju inte. Det är ju säkert liksom ett mönster och en.
Imorgon är det jag som skjutsar dig helt enkelt.
Ja, det får nästan vara så.
Norrlandspodden fortsätter strax.
Kent här.
Ja, hej, är det Kent Lindvall?
Stämmer.
Du är ägare och grundare av Tree Hotel i Harads, eller hur?
Det stämmer också, ja.
Ja, men perfekt, då har jag kommit helt rätt. Du, jag måste få fråga dig, hur kom du ens på idén att bygga ett hotell uppe i träden?
Man kan väl i korthet säga att inspirationen kommer från en dokumentärfilm som heter Trädälskaren.
Det kommer ju folk från hela världen till dig för att bo i de här trädkojorna. Alltså, vad är det man söker efter?
Ja, man söker efter unika upplevelser idag. Lite spektakulära. Och sen givetvis det vi har att erbjuda i Norrbotten med vinteraktiviteter och stillheten, norrsken, tystnad. Och designen är väldigt viktig för oss. Många av våra gäster är intresserade av unik design.
Men du, det låter ju jättespännande det här. Nu har jag bara en liten undring innan jag ska boka här. Jag är lite allergisk mot björkpollen. Kan man få tallgaranti?
Tallgaranti? Ja, alltså mot björkpollen har vi bot. Så brukar vi ge dem björksav då.
Perfekt, perfekt. Då säger vi så.
Ja,
tack.
Okej.
Du.
Tack, hej.
Det finns många fantastiska platser att besöka på Sveriges nordligaste destination. Vill du veta mer? Gilla Swedish Lapland på Facebook.
I vanliga fall så brukar vi ju sitta i en studio och spela in den här podden. Men nu är vi faktiskt i Jukkasjärvi, Kiruna kommun, Lappland, Norrbottens län. Och vi är inte ensamma.
Nej, vi har Arne med oss, Arne Berg som är... Vad är det för något? Design...
Konstnärlig ledare.
Konstnärlig ledare.
Kallar vi det.
Ja, precis.
Här.
På ishotellet i Jukkasjärvi som är ett väldigt känt... turistmål som jag själv tycker är otroligt intressant på så otroligt många sätt. Dels de rent uppenbara skälen att det faktiskt är ett hotell som är byggt av snö och is. Men också därför att det på något sätt liksom pekar ut någon slags alternativ framtid för svensk landsbygd och Norrlands inland och vad vi ska ta oss till liksom. Hur vi ska märkas och så. Så det tänkte jag att vi skulle prata lite med dig om. Men jag vet, vi har ju träffats en gång tidigare.
Ja, vi har ju det.
Ja.
Way back when.
Ja, precis. Och det är ju faktiskt en lite lustig grej. Och vad var det vi kom fram till? Bara att, vilket år?
Jag kom fram till att det måste varit vinter 96-97.
Det var då. Ja, det kan ha varit. Ja. Var det din första
ja,
vinter?
Första på riktigt, för att jag kom hit, jag och min dåvarande kollega så att säga som jobbade med konst och design här var Åke Larsson. Vi kom hit 93 första gången bara av en slump. Vi var uppe och hälsade på i Kiruna.
Mm.
Och fick höra talas om att någonting hände ute i Jukkasjärvi. Så vi åkte ut hit och det var första gången som jag med min medhavda kniv skar i is, va, och fick en sån känsla för materialet. Att det här är ju, tänk att vara i naturen och stå och skapa ur vatten. För att jag hade jobbat med ganska stora uppdrag innan och då hade jag, när jag skissade för att göra skulpturer så skissade jag med frigolit. Och jag tycker det är mest av de mer osensuella materialen att jobba med. Alltså det är antingen gnisslare eller kör man med värme och glöd, så att säga glödtråd, då förgiftar man luften, luktar det och sågar man så blir man elektrisk och blir helt klädd i frigolit.
Ja.
Man ska gå in och dricka kaffe i köket och sådär, det var inget roligt. Så min omedelbara tanke att möta isen var att det här materialet, tänk att föda idéerna eftersom det är förgängligt material. Tänk att vara, alltså, ha den kreativa processen liksom, i sig själv, i nuet, på platsen, i naturen, vid älven. Underbara naturen här med Tornälven och så där rena vattnet och så stå och få idéer till. Så min tanke var ju inte att stanna kvar alls här. Det är inget annat än att jag kom upp på vintern och låta mig inspireras och leka, alltså föda idéer här.
Mm.
Och jag började ju med det.
Mm.
Men så hur det var nu var, så började man tänka liksom, ja men det finns, man kan hitta på. Jag åker, började experimentera med verktyg och vi började ändra kedjor på motorsågar och började göra andra typer av isjärn och vi började tillsammans med det här experimenterandet och så kom det plötsligt för frågan här då, och gänget som fanns här på den tiden när isotet var väldigt litet, så att säga, att de frågade om inte vi kunde engagera oss mera. Så på den vägen blev det, och det resulterade ju att då för vad nu blir 18 år sedan så när vi träffades då hade vi börjat, då hade vi gjort ett par stora uppdrag under det året.
Mm.
Dels en filminspelning, en scenografi, Smidans känsla för snö med Ville August och Anna Asp som scenograf och så.
Mm.
Och sen hade vi gjort den största gigget, reklamgigget för Absolut som de någonsin har gjort, va? För vi hade börjat få kontakt med Absolut. Och då ville de förlägga en reklamkampanj här med supermodeller och allting och Herbritt som fotograf. Så då jobbade Åke och jag med att göra dem, förverkliga de idéerna och skisserna. Så, så då på något vis, det var där vi fastnade och då blev tillfrågan att ta över så att säga arkitektur och konst och design här.
Mm.
Så, hade du flyttat hit då? Eller?
Nej.
Nej, det var då du
bestämde. Jag pendlade sen då, va? För jag hade ju ateljé och villa i Gamla Uppsala och bodde där och familj och så det var väldigt trassligt.
Mm.
Det var trasslig tid, men jag vet inte.
Det var någon,
ja, jag har nästan drog. Sagt så här att det var någon som sa till mig att det handlar om man kan ha en älskarinna, kan vara en älskarinna, men arbetet kan vara det också. Det kan vara, du kan gå upp så i någonting så att det blir en förälskelse.
Och det kan jag ju säga, det var ju väldigt uppenbart den där vintern när jag träffade dig här.
Du såg det?
Ja, men gud.
Han var förälskad i isen alltså.
Ja, men alltså det var ju så fantastiskt. Jag minns det ju verkligen som en liksom förtrollad kväll. Jag kom ju hit med en fotograf som heter Håkan Elofsson. Just. Och vi skulle göra jobb för Månadsjournalen. Det var ett ganska vagt uppdrag så där, att skildra Kiruna. Och så hamnade vi här och visste nog inte så jättemycket om det. Och så träffade vi dig och Åke och vi fick bo över eran stuga. Ja. Och ni bjöd oss på en väldig massa sprit.
Ja.
Och det var...
Och vi spelade musik, för du var ju väldigt mycket...
Ja, och så var det minus 30 ute och ni var ute och visade vad ni höll på med och sådär. Och ni var, ja, men ni var verkligen upprymda som två... Jag vet inte vad jag ska säga, men som två barn. Eller som, ja, men verkligen helt, helt uppslukade där. Och så lyckliga verkligen i det där. Så att det gjorde otroligt starkt intryck på mig verkligen.
Okay.
Det
var,
ja. Det gjorde det.
Ja.
Jag var ju inte med då. Men vi har ju faktiskt fått en liten tur nu i hotellet.
Mm.
Som ju håller på att smälta ner. Det är ju det.
Det var häftigt, tycker jag.
Ja, det var väldigt häftigt. Väldigt, väldigt fascinerande. Alltså, ishotellet är ju alltid fascinerande. Och det är ju inte mindre fascinerande nu. Nej. När det håller på att rasa ihop. Men jag tänker på det som konstnär då, skulptör, att kreera någonting som är så förgängligt.
Mm. Det var det som lockade dig också då?
Ja, och det är den vanligaste reaktionen. Och jag tror kanske en del som kommer nya här första gången också har den där känslan för att man jobbar utav bara helsike för att åstadkomma, förverkliga de här visionen eller skisserna. Och sen vet man att det bara är en tidsfråga. Men där ligger ju fascinationen. Jag tycker det är från älv till älv. Hela den processen då. Och vi har ju ibland nästan börjat manipulera det här genom att försöka så att säga, spara grejer eller någonting sånt. Men det är ju det här, vi har ju kretslopp. Och ur det föds ju också den här att nytänkandet, att nya idéer och man ser vad som var bra och inte bra. Och så att vi har ju sagt så att ja, vi kanske tycker att strukturen ser så till ett ganska lika ut nu för vi har hittat formen för det. Men ingenting ska upprepas. Inte ens när vi nu har 25-årsjubileum skulle vi upprepa någonting. För att det är bara några ikoner som måste finnas. Mm. Alltså entrén, den är någonting som folk som har sett på tv eller media. Och så vill de se den entrén och sen vill de se kristallkronorna. Mm. Och sen vill de ha isglasen. Och så, alltså det är några sådana här saker. Men i övrigt så allt annat ska... Det ska vara originalidéer precis som... Det ska vara lika original som... Allt annat här, alltså det ska inte ingenting ska upprepas.
Nej. Jag vet faktiskt inte hur mycket våra lyssnare vet om ishotellet. Nej, jag tror att många tänker att ja, det är ett hotell som är byggt av is.
Mm.
Och inte har koll på den här konstnärliga delen.
Exakt.
Att det faktiskt är mer eller mindre, det var så det började till och med, vad jag förstår.
Ja, det började,
att man hade någon isskulpturs
lite
utställning.
Grann, men mer, snarare var det ju faktiskt måleri. Okay. Alltså, konst hängandes
i Arctic Hall, stor iglo som man byggt på älven.
Ja,
ja. Stämmer. För då fick höra en historia förra gången jag var här då om att det var några konstnärer som var här som inte hade, det fanns ingen rum.
Ja, det var ett företag som
precis, utan man ville skicka in dem till Kiruna för att bo och de tyckte nej men vi kan väl bo i iglon.
Mm. Just det. Och det är ofta så saker som idéer föds. Alltså det kan vara en grundidé och sen ur den utvecklas nästa idé. Det händer någonting och så kommer det nya och så växer det hela på. Va? Och så har ishotellet, den utvecklingen har varit sådana.
Mm. Och varje år så har man alltså, man låter inte bara konstnärer utan det kan även vara andra kreativa personer,
arkitekter och typografer.
Ja, typografer, ja. Arkitekter, street artists, modedesigners, alltså kreativa människor som kommer med kreativa idéer.
Som får lämna in förslag på design.
Bara snöis. Alltså vi tog bort det här. Vi tog bort det här att kunna använda andra material, tavlor eller skulpturer eller andra material, skyltar eller någonting. Allting skulle lösas till så nära 100% som möjligt skulle lösas av Tornälven. Vi ville nå det målet alltså, att jobba med det. Så att det är därför vi också, och inte ens använda färg eller någonting. Det enda färg som finns det är ljuset.
Mm.
Och de idéerna att vara riktigt så här, ska vi säga, nästan, ja, det var hårda medel mot att liksom få det här till att bli den naturprodukten som det är då.
Mm.
Och,
så varje rum är ett konstverk?
Ja, sviterna. Vi har ju olika rumskategorier. Vi har inte alla rum som sviter utan vi har olika priskategorier och olika rumskategorier. Men sviterna är ju alla individuellt designade av en eller två konstnärer. Det innebär att det är 45-50 konstnärer här varje år som är i november som kommer. Det är många och de kommer från överallt ifrån. För att vi ska få, vi vill ha den här, alla ska ha möjlighet att söka. Och nu är vi precis i processen här när vi ska ha jury och utse nästa års konstnärer. Det är ju jättespännande.
Mm. Imorgon ska ni börja med jury?
Imorgon börjar vi med det, jajamän.
Ja. Ja. Och hur många är det som skickar in det?
Det är cirka 120-150, ja, närmare 150 skisser, alltså designförslag till rum.
Men det måste vara många återkommande?
Då är det väl cirka en... Ja, det är många återkommande. Mm. Men vi försöker göra så. Vi försöker hålla en balans på det. Om vi bara skulle ta nya, sådana som inte har varit här.
Mm.
Och eftersom vi inte söker efter iskonstnärer, när vi söker efter kreativa människor så innebär att vi har ingen aning om vad deras tumme sitter i handen.
Nej.
Och hantera, kyla, verktyg, allt det här. Så att det kan bli ganska tufft för dem.
Men de kommer alltså hit och gör sina skulpturer och rum själva?
Ja.
Oavsett vad de har för bakgrund i övrigt.
Och när är det då? Vilken tid?
De kommer runt den 20 november. Så att den processen pågår från 20 november och fram till Lucia ungefär, jul. Mm. Då vi har konstnärer. Det är lite överlappande. Och en del som jobbar med dem. Vad säger sviterna försöker vi göra? Nu i år eller förra året så har vi försökt ha dem samtidigt. För det är en sån, jag kan säga, det är sånt möte med människor från hela världen. Kreativa människor. Så att alla vill uppleva den här mötesplatsen. Om vi börjar sprida ut det under en längre tid så ja, men vi missar ju det här mötet.
Ja, visst. Det låter väldigt spontant.
Det är en
så låter...
kreativ elit.
Ja, men det låter också spontant. Låter väldigt dyrt.
Det är rätt.
Ja.
Det är dyrt för att vi... Jag har ju funderat på hur gör vi om vi inte ska göra det dyrt. Va? Men det finns ju många som frivilligt skulle gå in där och konstskolor och så. Men det finns ju också frågor om att arvodera, att bara vara schysst, alltså inte bara utnyttja. För att man får med och skapa på ishotellet och kunna använda sin CV utan att man betalar resa, uppehälle, boende och ett arvode till alla. Och ja, det är väl, jag har ju själv konstnärsbakgrund, jag sitter i delägare i företaget och tycker att det är schysst att kunna jobba på det sättet. Men det är dyrt för att vi har ju bara... Den skapelsen finns ju bara i 4 månader. Mm.
Men får ni igen de pengarna, känner du?
Jag känner att vi får igen de pengarna. Ja.
Och jag tror för det måste ju ändå ha varit en diskussion under alla år. Liksom.
Men du säger att du känner att ni får igen de pengarna. Får ni igen pengarna?
Det var ju ett välvalt ord, eller hur? Nu åt jag dit. Vi får igen de pengarna. Det är, vintern är ju, och jag tror att på lång sikt också, så att jobba upp det här. Men det är ju det som ni sa här nyss, någonting om det här att man känner till ishotellet, men man känner till konstmanifestationen, den årliga stora konstmanifestationen med 50 konstnärer, om vi nu kallar det för, eller kreativa människor som jag skulle säga.
Mm.
Så är det ju en ganska stor grej som händer här varje år. Och nu kan vi inte kalla det något annat än icehotell och ishotellet. Vi kan inte kalla det för iskonsthotellet eller art hotel, men det är ju ett konsthotell. Vi pratar om, det finns ju en företeelse som kallas för designhotell, så man legitimerar designhotell, och det finns ju några som kallar sig för art hotels också, men det här är ju ett art hotel, men det är framförallt, så är det ishotellet. Men jag möter många som inte har en aning om, när de kommer hit, om att var det så här.
Men turisterna som kommer hit då, det är ju, vad ligger det ungefär i förhållande svenskar och utlänningar?
70-80% utlänningar.
Ja. Och det har varit mycket Japan, eller hur? Men det håller på.
Tidigare var det mycket Japan. Det har ju ändrat lite genom åren. Vår största enskilda nation, det är England.
Mm.
Och sen så därefter kommer Tyskland, USA... Australien har ökat mycket nu, och Kina ökar, och
Varför vill inte, eller vill, men varför är det så få svenskar?
Det är inte få
i procent.
Och sen är det som, det sker lite fördelning, så är det december, januari, februari, då tror jag det är väldigt dominant. Sen mot slutet på säsongen så kanske lite mer svenskar.
Det rymmer, ska vi säga, också ungefär 100 gäster, men det är inte samma varje år.
Det rymmer 150 gäster.
Det är 150.
Det är så pass.
Ja. Ja, okay.
Och sen är det så att en genomsnittsgäst stannar 2-3 dygn, kanske 2,5 dygn. Det innebär att de sover en natt kallt och en eller två nätter varmt, och då har vi 180 sängar varmt.
Ja.
Så att man fördelar det där. Första eller andra eller tredje, eller hur man nu gör.
Vilket dygn ska du sova i?
Ja, en del sover 2 nätter, men det är inte så väldigt många. För det är ett upplevelseboende.
Mm.
En del tycker att de sover så bra så att de vill skifta och sova hela tiden.
Jag tycker ju det. Jag har ju sovit och jag har nog aldrig sovit så bra. Jag har väldigt svårt att förstå att själva sovandet skulle vara avskräckande. Det är ju lite jobbigt att kliva upp på morgonen. Att krypa ur den här varma sovsäcken, det är ju ett, det är lite som att bada kallbad. Mm. Mm. Men annars...
Och jag har haft chansen att sova i hotellet, men,
ja,
har inte gjort det därför att det strider på något sätt emot min norrländska stolthet. Att det liksom är verkligen så här att här har vi kämpat i så många hundra år för att få det varmare och varmare och bättre och bättre. Och sen gå och lägga sig i en iglo. Nej, jag vet inte, 17, alltså det tar emot. Men man borde väl kanske...
Jag tycker att sova. Jag tycker som du. Jag tycker det känns... Alltså, vi har ju aldrig gjort någon undersökning på hälsoaspekten av att sova. Men
har ni inte gjort det?
Nej.
Det kanske ni borde.
Ja, vi borde.
Det måste gå...
Ja, men det är ju säkert jättenyttigt.
Jag tänker på rent allmänt så här sömnforskning, så att du ska ha svalt när du sover.
Ja.
Det säger ju alla enigt.
Ja.
Att du sover bättre när det är svalt. Ja. Det ska inte vara för varmt.
Men det finns andra orsaker till att folk... Vi pratar ju nu... Det såg ju annorlunda ut på 90-talet och när vi började. Va? Då var ju mest svenskar. Och svenskar är ju vana att de har sovit tält och ute och så vidare. Va? Men de som kommer nu, det är ju city people. Det är liksom vana människor som aldrig sovit ute.
Och Shanghai.
Ja, och så kommer de åt den andra grejen. Det är ju tyst. När de går in i rummet och går och lägger sig, det är ju helt tyst. Det är tystnaden. Och det kan vara någonting som kan skrämma folk. För att de är vana, det är alltid bakgrundsljud. Det är fläktar och det är trafik och det är allt det där, va. Så att den grejen är ju också en annorlunda upplevelse. Men den är ju positiv, tycker jag.
Mm.
Verkligen.
Jag tänker på den här, jag vill ändå prata om det här med Jukkas Järvi och ishotellets roll i liksom Norrlands utveckling.
Mm.
Alltså, jag tror ju inte att jag har varit på en kommunal konferens eller ett regionförbundskonferens eller läst en artikel nästan en kommunalråd har uttalat sig utan att peka på just ishotellet i Jukkas Järvi som en slags sån här liksom, ja, nästan som det positiva exemplet som nästan har blivit norm, om du förstår vad jag menar. Att kunde man göra det i Jukkas Järvi, ja, då kan vi göra det här i Lycksele, eller vi kan göra det här i Sorsele, eller vi kan göra det här i Ljusdal, eller vi kan göra det här var som helst. Vi måste bara hitta vår USP, vi måste hitta våran lilla grej, och sen kommer japanerna och så löser sig allting. Liksom. Vad har du känt inför den rollen som ishotellet har haft?
Ja, det känns ju bara som att man har lyckats, att det är positivt. För att jag menar, det var väl inte alltid så. När Yngve Bergqvist och gänget drog igång här och vi kom hit, så var det väl inte alltid bara positiva tongångar kring det här. Utan dessutom var det stor skepticism från Kirunas sida kring att vi höll på och lekte med snö och is när man håller på med viktiga grejer för landet. Det var ju fjanterier, hör jag på att säga.
Ja.
Från en del, det hörde vi ju. Men vi har ju blivit i takt med tiden så har vi blivit mer och mer respekterade. Jag har fått äta upp det. Jag blir stolt över att vi har i kommunen Aistel. Och att det inte är en konkurrens, utan det är inte en konkurrens mot Kiruna. Det är i Kiruna, det är Kiruna kommun. Och vi gör det här. Så att det tycker jag bara är positivt. Att vi kan vara ett exempel på tänk. För tänket är ju också att skapa ur det som finns, va. För att här var ju de här faktorerna, mörkret, kylan, tystnaden, norrskenet, isen, snön, alltså komponenterna som allt det här är skapat ur. Och så blir det göra en attraktion av det.
Mm. Vet man hur mycket ishotellet omsätter, alltså på kommunal basis, vad det ger i liksom i pengar?
För... Det är inte hela, för jag tänker mig så att om vi nu har 130 årsarbeten här och långt över 200 som jobbar med verksamheten under vintern, och sen så andra som är underentreprenörer, det är ju hundförare och det är taxi och det är allt, ja, och hotellen inne i stan också, det är många som kommer ut och gör dagbesök och så vidare. Så det har vi inte ett helhetsgrepp på, hur mycket det är.
Men det är 130 helårsarbeten,
ja.
Det är ju fantastiskt.
Ja.
Så att du är liksom odelat positiv. Men jag tänker ju också lite grann att de positiva exemplen har ju liksom just att de har en tendens att bli norm, att det ska till något sånt här extremt verkligen för att få det att hända, för att skapa alla dessa arbetstillfällen och för att få hit folk och för att få människor att uppskatta då de här faktorerna som du pratar om, snö och kyla och vinter och is och tystnad och sådana saker, så ska det liksom till någonting väldigt, väldigt spektakulärt.
Det blir ett desperat famlande efter att vi ska göra, nu ska vi, nu, jaha, ja. Men vad?
Ja, precis.
Alltså, vi ska göra exemplet, Jukka säger vi Ice Hotel ska vi göra, men sen kommer det här vad?
Precis, går det att göra samma sak i vilken Norrlandskommun som helst?
Nej, det är ju ett bra exempel då. Det är Tree Hotel som jag tycker har lyckats väldigt bra, va? Ja. Som inte är långt härifrån.
Nej. Fast det är ju i en betydligt mer blygsam skala måste man ju säga. Ja, av rent fysiska skäl. Ja. Man kan ju liksom inte bygga en sån anläggning i den här dimensionen riktigt kanske. Nej, men
vintern fullbokat, det är ju 300 gäster här. Ja. Det är ju stort.
Ja. Ja, och Tree Hotel har väl bara kanske 6 stugor eller sånt där nu tror jag. Så det är liksom en annan dimension på det. Men visst, absolut. Ja, det är ju återigen en sån där grej som det krävs ju också. Det krävs ju så enormt mycket för att lyckas och liksom så där komma ut på en marknad och så.
Mm, det gör det. Ja. Och sen men det jag tycker är viktigt är att tänka på vad gör vi sen? Alltså, jag ser ju det här, men vi blir tillfrågade, vad är nytt? Vad är nytt? Ja, jag säger, men det är ju konsten är ny hela tiden. För mig så är det ju det som att hela tiden försöka göra det bättre, det vi gör. Alltså, och inspirationen kommer ju genom alla de här människorna som kommer hit. Jag tycker det är både då konstnärerna och de som jag bygger och gästerna, responsen. Det är där föds ju tankar och idéer också för oss.
Det är väl också det som jag tänker kan vara svårt att kopiera. Att ni hela tiden, just att det är den här förgängligheten. Mm. Att ni gör någonting nytt varje år. Och bjuder in nya människor varje år. Ni blir ju aldrig färdiga. Det här, det finns ingenting som man kan avsluta och säga att nu är det klart, välkommen, nu inviger vi.
Nej, verkligen inte.
Utan det pågår ständigt.
Mm. Så vi pratade ju här idag, vi var ju ner nu och tittade och gick runt i ruinerna. Fast de, världens modernaste ruiner.
Smältverket.
Ja, och samtidigt nu så, smältverket som du sa. Och samtidigt så har vi då jury nu för nästa år. Va? Så att vi är ju redan där och håller på och skissar på hur det ska se ut och vilka förändringar, vad var bra och så vidare.
Mm. Vad visste du om den här delen av landet innan du kom upp hit?
Ja, så pass att jag gick låg- och mellanstadium i Boden.
Jaha, okej.
Som militär barn så flyttade vi runt. Jag var uppvuxen i Hässleholm, Skövde och Boden och diverse platser.
Ja. Men var bodde du någonstans då innan du flyttade upp eller när du började pendla hit?
Ja, men då var jag ju verksam som skulptör och konstnär i Uppsala.
Ja, just
det. Men fanns det i din värld innan du flyttade hit att du skulle kunna flytta till Lappland?
Nej. Fast den bästa historien egentligen kring det är faktiskt att jag är nog en 8-10 år någonting och mina föräldrar är på någon resa. Och jag får vara hos min morbror som jag alltid beundrade väldigt mycket. Han var lite av en eremit, han var flygare, han var flugfiskare, han var en tuffing. Och han hette Arne, jag fick mitt namn efter honom. Mm. Och så jag fick bo hos honom i hans stocktimmerstuga vid Tidan i Västergötland. Han arrenderade en del av Tidan där och fiskade, flugfiskare. Och han lärde mig smyga på fiskarna och allt och sånt där. Och så satt han där och rökte pipa vid lägerelden vid stranden och så. På kvällen och jag satt och tittade storrök där och så sen hörde Arne, säger han, du vet du, det bästa i livet är om man kan få bo i rent vatten, i en å eller en älv där man kan dricka vattnet och där man kan fiska. Och jag glömmer det aldrig, så att det satte sig hos mig och jag hade ingen aning om att för någonstans var det där jag landade nu, för nu har jag min stuga eller mitt hus vid stranden. Av Tornälven. En av de finaste älvarna som finns. Och så den är oreglerad. Den är vattnet är rent. Jag kan dricka det. Och jag kan fiska från stranden.
Mm.
Så på något sätt så. Och samtidigt så har jag min utkomst och mitt liv. Och jag korsar älven och åker till jobbet. Och...
Mm.
Så det är ett liv med... Så på något sätt så finns det en koppling där. För jag hade ju inte någon hemmahand. Många pratar om att man återvänder, man vill återvända, man har någonstans en bakgrund i någon natur eller en stad eller vad det nu är som är ens hem. Men det har ju inte jag känt.
Du kände inte så för din morbrors eller farbrors stuga heller?
Nej, men det var ju bara tillfälligt och det var ju som vi pendlade runt och vi bodde i Mellanöstern ett tag och vi hade en sommarstuga och hit och dit och Boden och Ja, så att inte har jag känt att någonting är riktigt, riktigt hemma. Utan det har ju... Jag har nog gått på det här. Om jag hittar en plats där, wherever I lay my hat och så vidare. Men att jag trivs med människor och omgivning och vad det nu är för någonting. Och det gjorde jag ju här. Så att jag blev ju... Ja, naturligtvis jag blev ju kvar här.
Ja. Försökte du få hit en familj?
Diskussionen var ju där i början, men... Det blev inte så.
Nej. Nej, det är väl inte för alla kanske.
Nej.
Nej.
Jukkasjärvi, kan man ju bara nämna, var ju innan Kiruna stad började byggas, när man hittade malmen, så var det ju Jukkasjärvi som var så att säga centrum i den här delen.
Just det.
Av landet.
Det var här det fanns en bofast befolkning.
Precis,
egentligen.
Precis, och det är också,
ja, förutom samerna då.
Och fortfarande, alltså, kyrkan, det heter ju fortfarande Jukkasjärvi församling.
Ja, visst.
Även i Kiruna och sådär. Och sen så byggdes Kiruna och då blev Jukkasjärvi lite glömt sådär.
Mm.
Vad har ishotellet betytt för Jukkasjärvi som plats?
Ja, förmodligen mycket. Det är många, så många jobb bor ju här och jobbar här. Och,
är det många som flyttar hit?
Ja, alltså det är ju... Du får inte tag i någon boende här. Det är jättesvårt.
Mm.
Och vi måste ju ta in många säsongsanställda. Vi har ju jättesvårt att härbärgera dem. Vi har ju byggt en del personalbostäder. Va? Men vi söker efter allt som är ledigt för att kunna härbärgera vår personal.
Mm.
Det är fullt i Jukkasjärvi. Det kan jag säga.
Är det dyrt? Är det dyrt att bo här?
Ja, det har ju blivit det. Men det har ju snarare att göra med prisuppgången. Men nu med hossen kring gruvan och hela stadsflytten. Det har ju gjort att priserna har ju gått upp väldigt mycket under de senaste 5 åren. Det är ju fortfarande så.
Mm.
Är det inte svårt också att rekrytera personal med tanke på lönenivåerna i andra branscher här?
Jättesvårt för det. Men det är ju servicebranschen. De vet ju, lönerna ligger helt annorlunda och eftersom... Eftersom LKAB kunde erbjuda helt andra löner och där har ju lönespiralen gått iväg så pass så att om man är 19 år och slutar skolan och så vidare så finns det ingen anledning att flytta härifrån, utan man får ju tjäna mycket mer här än vad man gör någon annanstans om man jobbar inom den sektorn.
Mm.
Men därför så, när vi hade ju mycket mer personal ifrån Kiruna och då har de boende, de har bil och så vidare, men nu får vi ta mycket mer så att säga, personal söderifrån.
Som inte kan
regionen eller någonting om det här, utan det måste, man måste ju så här utbilda dem att kunna, om det ska vara guider till exempel, va, och kunna ha helhetssynen eller synen på det här, allt det här om Jukkasjärvi och alltså området och ishotellet och alltihopa. Det är mycket som ska in på kort tid för att man ska kunna vara en bra guide också. Tala om.
Är det många som söker? När ni söker efter er säsongspersonal så där, är det många som vill hit?
Jag tror att det är det. Jag tror att det är, för jag tror att det är många som är nyfikna. Jag håller inte på med det,
Nej.
Så är det nog. Mm.
Tror du att folk som kommer hit och blir intresserade av den här delen av Sverige? Eller tror du att de besöker en spektakulär destination eller turistmål i första hand? Liksom?
I första hand är det nog väldigt många som gör det. Och sen, om man är 19-20 och så gör man det här och så gör man en säsong. En del blir kvar, gör flera säsonger och en del blir kvar.
Mm.
Och det gäller ju även, jag vet ju, alltså konstnärer som vill göra som jag gjorde, bosätta sig här, för att de blir bergtagna av, isbergstagna av naturen och platsen och allt det här. Det är ju, det beror på intressena, men här finns ju fantastiska möjligheter.
Mm. Ja, häftigt.
Ja, om man tänker, om man pratar om urbaniseringen, så finns det ju liksom, om det finns utkomstmöjligheter, möjligheter att leva och jobba.
Mm.
Det är ju det handlar om.
Mm. Fast där tänker jag också att det här också, att ishotellet som destination och som upplevelse också... Framgången för ishotellet hänger också ihop med urbaniseringen på det sättet att ishotellet står för någonting som den urbaniserade människan vill ha väldigt mycket. Att det är som en slags, alltså ju mer människor lever i staden och ju mindre kopplingar de har till landsbygden. För, jag menar, det var ju inte länge sedan man sa så här att alla alla svenskar minns sina barndomshölas och sådana här saker, kunde man säga liksom in på 80-talet eller 90-talet kunde man säga. Och idag är det ingen som har koppling eller få som har, ens har släktingar på landet och sånt där. Och då tror jag att den här typen av upplevelser svarar då mot den urbana människans behov av någonting helt annat. Någon, nästan som en spegelbild eller en motpol eller något sånt där kanske. Tänker jag att, så att
det tror jag också.
Ja, så att jag har ju liksom svårt att se kopplingen eller hur det här, jag tror säkert för personalen och konstnärerna och sånt där som liksom får en annan ingång, men jag tror ju inte att den här typen av upplevelser lockar urbana människor att bo på landet på riktigt, utan det är snarare så att man
upplever det.
Ja, att man upplever det här liksom det här spektakulära som en slags engångsföreteelse eller någonting som är.
Turistbranschen, upplevelsebranschen, den har ju, om vi tänker bara på de här åren sen du var här, så har ju den ändrats väldigt mycket.
Ja, gud ja.
Överallt och i Sverige.
Ja.
Den är nästan fördubblad. Och det, man tog inte turistbranschen på allvar 20 år sedan. Men man såg det inte som betydelsefullt för BNP ens, liksom, på det sättet som man nu ser det. För nu vet man hur mycket det omsätter.
Alltså Norrbottens län som vi är nu har ju turistbranschen, alltså i lokalt ekonomiskt hänseende så är ju turistbranschen viktigare faktiskt än skogen och vattnet och gruvorna när det gäller lokal skattebas. Det var tydligen
fantastiskt.
Alltså det var tydligen bara här om året som jag borde hitta den källan innan jag liksom sitter här och babblar om det givetvis. Det ska tydligen vara så. Hör du Arne, tusen tack för att vi fick komma hit och tack för kaffet. Det var starkt och gott.
Tyvärr inte lämmel kaffe, men det var gott ändå.
Ja, eller hur? Tack.
Tack så mycket. Tack.
Mm. Norrlandspodden fortsätter strax.
Icehotel, det är David.
Ja, är det David Lind, Icehotel?
Ja, det är.
Ja, men perfekt. Du, jag tänkte höra, på sommaren, har ni kvar is i kylrummen då?
Absolut. Vi behöver ju lagra is för att kunna bygga nästa års Icehotel. Så att vi brukar ha några tusen ton faktiskt.
Ja, tusen ton. Men du, om jag vill komma upp i sommar och kyla ner mig lite, då kan jag göra det hos er då?
Absolut, och dricka isdrink och allt det där. Det kan vi erbjuda hela sommaren.
Ja, men perfekt. Du, då tar jag med mig toppeluvan och kommer upp.
Kanon, välkommen.
Ja, tack.
Hej.
Alla våra rum har inte smält bort. Vill du veta mer om sommarboende på Icehotel Jukkasjärvi? Gå in på icehotel.se.
Det var inte riktigt planerat, men det här avsnittet av podden är väldigt inriktat på konst och arkitektur. Vi är ju i Jukkasjärvi nu, som ju hör till Kiruna kommun och Kiruna stad. Vi kan ju börja med att säga att den byggdes eller grundades år 1900. Då byggde man upp staden kring gruvan. Och det är drygt 100 år sedan. Och nu så sedan många år har man ju då planerat att flytta hela Kiruna stad för att gruvan ska expandera.
Det låter ju, man måste ju förklara den här, alltså stadsflytten låter ju lite som att man lyfter upp hus och flyttar dem.
Man river dem.
Man river dem
och bygger en ny.
Ja, bygger en ny stad. Fast man ska ju flytta, vi har ju verkligen gått till botten med det här idag. Vi har ju haft som en studiedag måste man säga i Kiruna stadsflytt och sightseat runt och besökt arkitektkontor och stadshuset och utställningar. Det är ju djupt fascinerande verkligen tycker jag.
Det är väldigt fascinerande.
Ja,
det vi kan säga är väl att det finns några, drygt 20 stycken byggnader som anses ha ett extra högt kulturellt värde. Som ska flyttas.
Och de ska placeras ut ett i varje kvarter. Så att det var ett hus ska
varje
vara gammalt.
Varje kvarter ska ha någonting som ger känslan av de gamla Kiruna.
Ja,
och dit hör då bland annat såklart Kiruna kyrka.
Ja.
Som för övrigt blev framröstad till Sveriges vackraste byggnad någon gång på 50-talet.
Alltså det var då? Jag trodde det var liksom...
Nej, det var på 50-talet.
Ja.
Den byggdes runt 1910.
Mm. Den är ju speciell. Den är ju byggd lite som en lappkåta, är det ju tänkt då.
Mm. Väldigt stor.
Ja. Och skänktes till Kiruna stad av LKABs patriark disponent Lundbom. Mm. Och hans hans polare prins Eugen gjorde altartavlan. Den är ju nästan lite kitschig idag, den där kyrkan, på något konstigt sätt. Med den här brunbetsade liksom interiören.
Den är väldigt murrig.
Ja, verkligen. Det är kanske inte så här, det är inte ljust och fräscht liksom, på det sättet som man...
Nej.
Som folk vill ha
idag. Men altartavlan är ljus och fräsch.
Mm. Men Kiruna, alltså, det är ju en så fascinerande miljö tycker jag. Liksom, och det här också med liksom, den här grundläggande problematiken. Liksom, med näringen, malmen som föder staden och äter upp staden samtidigt. Mm. Och äter upp förutsättningarna för staden och göder liksom skapar förutsättningarna för staden. Och som hela den problematiken som man måste hantera. Och som man nu försöker hantera då med den här stadsflytten som det ju verkar ha gått troll i verkligen. Alltså vi har ju fått höra rätt oroväckande historier idag. Ja, bland
annat så fick vi faktiskt idag veta att den här platsen då som man nu har bestämt att här ska
bli efter mycket om och men.
Ja, verkligen. Många turer har det varit. Och så har man då valt en plats där man har börjat bygga. Man har bland annat lagt grunden till det nya stadshuset som ska byggas, och det ska vara klart om ett par år.
Mm.
Och det finns alltså tydligen malm under, på den här platsen.
Under, ja.
Vilket då skulle betyda att om 100 år igen, när då faktiskt tanken är att den här nya Kiruna ska vara färdig, det är alltså, det är ett projekt som, jag tror att perspektivet är 85 år.
Mm.
Så år 2100 ska nya Kiruna vara klart. Och då kan det vara så att man vill åt malmen under nya Kiruna.
Ja, dels det. Och sen har man ju då också då valt att inte bygga staden på ett höjdläge vid berget Lusavara som är tömt på malm sedan länge. Och med en väldigt vacker utsikt och där det dessutom är mildare i höjdläge, och istället valt att bygga den nya staden
i ett träsk
på en blötmyr in vid stadens soptipp och flygplats.
Ja, där det sägs att marken också är förgiftad.
Ja,
ja.
Så att det är liksom, det är så himla märkligt. Och sen, alltså, och sen så kan man ju då till det räkna då att vi har en situation nu där, jag menar, för det var ju så här att efter, vi har ju haft ett antal stora bankkriser de senaste åren, och vid varje bankkris så har råvarupriserna börjat stiga, och särskilt efter den stora bankkrisen 2008 så vändes ju då liksom finansinstituten och investerarnas håg mot fasta råvaror istället för liksom papper som man hade hållit på att investera. Och det där påverkade järnmalmspriset jättemycket. Så att järnmalmspriset som hade legat stabilt kring $40 per ton i liksom årtionden började helt plötsligt stiga. Och kring 2012 så peakade järnmalmspriset på, jag tror att det var $190 per ton. Och det var ju då man startade gruvan i Pajala, den här Northland-gruvan som jag har konkursat och sådär. Och det var ju då också det talades om den här nya gruvbommen i Norrbotten och Västerbotten. Och sen dess har ju järnmalmspriset dykt från den här toppnoteringen och sjunkit och sjunkit och sjunkit. Och är nu nere kring $50 per ton. Och ganska snart om det sjunker så närmar man sig den punkten då det inte ens är lönsamt för LKAB att bryta malmen.
Och om det händer så är frågan hur det blir med den här nya Kiruna.
Mm.
Och det som är intressant ur ett så här vanligt folkperspektiv här, det är att tänka hur Kirunaborna idag förhåller sig. Och hur man till exempel tänker, ska vi bygga ut villan?
Mm.
Nej, för den kanske ska rivas om några år och vi ska flytta till nya Kiruna. Så man skjuter upp så att säga projekt, utbyggnader, renoveringar, restaureringar.
Ja, inte man, bara, ja visst, ja, av ja, allt egentligen, och privathem och hotell. Framförallt
byggande av nya saker, för att man väntar på den här så att säga, stadsflytten eller nya uppbyggnaden. Och det finns egentligen ingenting som säger att den på riktigt kommer att bli, alltså bli av. Den har ju börjat byggas, men att den kommer att bli färdig.
Nej, och det är ju dessutom, då är nästa farhåga också att enligt alla internationella trender så är det ju också så här att man bygger inte längre samhällen och städer kring råvaruuttag, utan man bor någon helt annanstans och så har man en flygplats och i princip en oljeplattform som man pendlar till fram och tillbaka. Och sen så är ju gruvbranschen, tror jag, nästan leder, alltså teknikutveckling och automatisering, så att det behövs allt färre personer i gruvan. Och jag tror att här i Kiruna, jag tror att det handlar om, alltså gruvan sysselsätter ju tusentals människor, men jag tror att det bara är 300 personer som jobbar under jord. Därför det behövs inte fler. Det mesta kan faktiskt skötas uppifrån på distans. Vilket också i förlängningen innebär att det inte behöver ens skötas i Kiruna, utan man kan faktiskt sitta vart 17 man vill. Så att rent hypotetiskt så skulle man kunna säga att man kan flytta Kiruna till Spanien istället, lika gärna. Därför att man kan sitta där och styra de här gruvtruckarna. Med...
Så som det har blivit med vattenkraften.
Ja, men absolut.
Den styrs ju på distans.
Ja, så att,
men samtidigt känns det ju som, så upplever jag ändå att det finns någon slags framtidshopp och tro. Och att Kiruna ändå är, alltså att det är hett på något sätt.
Ja.
Att det finns någon sån här modernitet.
Ja.
Och... inte minst så blir ju jag, när jag tittar på de här ritningarna, väldigt sugen på att få se den här nya staden. För den, och jag tänker också, vi har ju träffat en arkitekt som har som jobbar med det här projektet. Och vilken lyx som arkitekt och stadsplanerare att få sitta och rita en helt ny stad från grunden. Och den... alltså det finns ju många väldigt bra tankar om att det ska vara naturnära och alla ska, det är skoterparkeringar några meter från torget och sådana saker.
Och naturen går liksom in som, eller staden rättare sagt går ut som uddar ut i naturen liksom, ja. och en stadspark.
Och också miljövänliga.
Ja, jo, men så att det är allt det där är sympatiskt. Men jag tror ju alltså... med tanke på hela den här urbaniseringsfrågan också, som ju vi har pratat en hel del om, och med tanke på alla internationella trender som pekar åt fly in fly out och liksom oljeplattformar kring råvaruuttag, och dessutom hela den här idén om den attraktiva staden och attraktiva boendemiljöer där man som medborgare erbjuds valfrihet inom såväl shopping som välfärd eller upplevelser och nöjen, så är det ju frågan om man inte nu i hela den här villevallan och den här osäkerheten erbjuder varje Kirunabo ett väldigt stort antal valmöjligheter. Liksom så här, ska vi stanna eller ska vi flytta? Ska vi kanske flytta till Luleå eller Stockholm och pendla upp liksom och sköta och tjäna de här pengarna men bo någon annanstans? Och ju längre det här drar ut på tiden, alltså jag tror ju att...
Det finns ju en annan risk också, och det är att man börjar bygga så att man har så att säga en halvfärdig stad. Ja. Man har ett litet centrum som ligger ute i ett träsk, samtidigt som man så smått börjar riva det nuvarande Kiruna, men någonstans kommer det här att stanna upp.
Ja.
Och så har du ett halvfärdigt bygge på en plats och så en halvriven stad på en annan.
Ja.
Det finns ju en sån, visst. Och det skulle
det vara en fruktansvärd
tragedi.
Ja.
Alltså stadshuset till exempel, som vi har varit i, som jag dissade.
Man gör ju det.
Fasaden. Sen kom vi in i och det var en helt fantastisk byggnad. Hörde jag ska vara riven om 2 år.
För då
ska det nya stadshuset stå i det här träsket.
Nu
sitter vi och pratar om det här som ett träsk.
Det är ju ingenting som vi har hittat på. Utan det är ju initierade personer som har berättat för oss att det är ett träsk. En blöt myr eller träsk. Eller så. Stadshuset älskar jag också. Och jag måste också erkänna att jag hade varit i Kiruna kanske 8 gånger innan jag ens gick in i stadshuset. Därför att utifrån så ser det ju bara ut som en tegellåda. Liksom. Men när man kommer in så öppnas det ju ett gigantiskt atrium. Och det är jättefint ljus och det är så fint gestaltat.
Fina
nästan
material.
Fina material. Men jag tycker också om det här med liksom den här, hur öppet det är. Och att kontorsrummen då ligger i utkanten av det här atriumet med liksom tillgång till både insidan och utsidan. Och sen när man tänker på att det faktiskt är också historisk mark, om vi pratar liksom om svensk demokrati och svensk arbetarrörelse och så där. Det var ju där man hade också stora gruvar med, ja, möten då för, ja, det är nästan precis 45 år sedan som den här gruvstrejken ägde rum. Så att det är alltså spännande, otroligt spännande miljö.
Jag kom en spontan fråga som jag fick nu som man ju säkert kan ta reda på men som jag inte har tagit reda på är varför man börjar riva innan det nya är färdigställt.
Ja, men alltså dels har det väl med säkerhet att göra. Det finns ju redan delar av stan som man har stängt av och evakuerat därför att det är sprickbildningar och det är farligt. Men sen är det ju, man ska ju in under stan och bryta malm.
Men det är väldigt nära förestående då. Alltså.
Ja, visst, absolut. Det är väl någonting som kommer nu liksom. Mm. Så att det, men också Kirunas historia och som någon slags nästan experimentverkstad på många sätt. Liksom om man tittar på den befintliga arkitekturen också där Ralph Erskine har ritat hus enligt egna idéer och sådär. Liksom. Jag menar, jag vet inte. Jag tycker det är så fascinerande just det här hur vi tänkte i Sverige kring det här. Att vi byggde verkligen upp samhällen kring våra råvaruuttag och våra industrier och när man byggde kraftverk så byggde man upp hela samhällen med liksom folkets hus och villaområden och post och butik och kyrkor.
Och Kiruna var ju ändå väldigt speciellt för Kiruna, alltså de fick tidigt elektricitet i hela staden, alltså det var den byggdes modern från början så att säga. Ja. Det var ju en high-tech-stad då för 100 år sedan.
Med spårvagn, de hade ju elektrifierad spårvagn som gick mellan staden och gruvan till exempel. Så att visst, ja, det är jättefascinerande.
Men nu är tanken att göra samma sak igen.
Ja, men jag är nog extremt pessimistisk där. Alltså, jag tror att det här kommer ta en ände med förskräckelse faktiskt. Att det kommer bli en väldigt underlig miljö alltihop, liksom. Verkligen.
Och det ska väl sägas också för de som inte har varit i Kiruna någon gång. Bara berätta då, det är en stad som är ganska utspridd kan man säga. Med ganska fin bebyggelse, fina trähus och som du säger, arkitektritade hus. Och så har man ju nästan var man än är så ser man ju då gruvberget som är väldigt, väldigt kännetecknande. Och lite längre bort runt om så bred fjällvärlden ut sig. Runt själva Kiruna i närheten så är det ganska platt. Och industriområden och det påminner lite grann om så här Ukraina.
Ja, nej, men det är inte så vackert och särskilt.
Nej, det är inte alltså, så vackert som det kan vara på många
särskilt inte så här års heller liksom med smutsiga snöhögar och på vintern är det ju magiskt liksom det är det ju verkligen. Jag tänker också på Kirunas historia som ju också är liksom berättelsen om det svenska 1900-talet verkligen med den samiska befolkningen som liksom trängdes ut samtidigt som den omhuldades. Därför att alltså Kiruna var ju kan man säga själva epicentrum i hela den här idén om Norrland som framtidslandet. Det var ju Hjalmar Lundbom då som kom hit som disponent, han kom ju hit i slutet av 1800-talet innan det fanns en gruva han var disponent fram till 1921. Och han var ju kompis med dåtidens stora liksom, konstnärer och författare och
som
kultureliten som flockades här. Och alla var ju också väldigt fascinerade av den samiska befolkningen som då liksom verkligen betraktades som ursprunglig. Hjalmar Lundbom var ju Och det här är ju också väldigt motsägelsefullt. Det säger ju någonting om hur man betraktade och hur man behandlade samerna under den här epoken. Därför att samtidigt som han pratade om deras särskilda andlighet och att han sa att det här är ett harmoniskt folk och vi ska inte förstöra det och vi ska inte störa deras renbeten och vi ska inte göra så
han
stora
intryck.
Han månade verkligen
den samiska kulturen och bevarandet av den och deras rättigheter.
Ja, men samtidigt tog han hit människor som ägnade sig åt skallmätningar och rasbiologisk forskning. Och samtidigt så var han involverad också i samisk utbildning och var faktiskt med och skrev den här.
Ju, men det här hängde ju ihop.
Alltså det ja, bisarrt nog.
På grund av att i Hjalmar Lundboms värld då full med både vänlighet, välvilja och rasbiologi.
Mm.
Så hade ju han någon idé om att för samernas egen skull, för att bevara det samiska, så skulle de inte få blanda sig med svenskarna.
Nej.
För då skulle deras kultur rivas sönder och de skulle inte heller kunna anpassa sig.
Nej. Och han anställde heller inga samer överhuvudtaget, vare sig i byggandet av malmbanan eller i liksom några byggnadsprojekt i Kiruna eller i gruvan.
För de
skulle liksom vara separata. Och när han då satt som och hade inflytande över samisk utbildning, och det var ju inte bara lokalt utan det var ju i hela Sverige när man skulle bestämma sig för vilken typ av utbildning de skulle få, så hade han ju också synpunkter på att det var ju onödigt att det, till exempel alla kapitel i skolböcker som handlade om industrialisering och liksom internationell geografi och ekonomi och sådana saker. Han strök det ur läroplanen därför att de skulle inte veta någonting om det. Utan istället så lyfter man in kapitel om renars biologi.
Liksom. Det är också intressant tycker jag. Alltså Hjalmar Lundbom verkar vara en otroligt fascinerande person.
Mm.
Och att en enda människa faktiskt ensam hade sån otroligt stor makt.
Mm.
Över så många människor. Han var ju lite grann som kungen av Lappland.
Ja.
Han hade pengar, men han skänkte. Bland annat, han stod ju också för till exempel uppbyggnaden av Kiruna.
Mm.
Och väldigt mycket var det hans personliga intressen.
Mm. Ja, visst,
som avgjorde vad som faktiskt gjorde så inte.
Ja, och det här är ju också en speciell, alltså Kiruna kommun och Kiruna stad är ju speciellt också på det sättet att det är ju LKAB som äger merparten av marken till exempel.
Det här träsket bland annat.
Ja, det här träsket.
Som det
verkar. Ja. Ja. Mm. Så att alltså det maktförhållandet mellan disponent Lundbom och hans efterföljare och kommunen har ju alltid också varit liksom rätt ojämnt, om man säger så.
Jag märkligt menar förhållande.
Ja.
Och så ska vi också säga att LKAB är ju ett statligt bolag. Så att staten äger LKAB, LKAB äger Kiruna.
Ja, jo, så är det ju. Och de enorma rikedomar som det här bolaget har genererat för den svenska statskassan under de här då drygt 100 åren som det har varit aktiv. Det är liksom, ja, det nej, det finns det. Jag vet inte ens om det finns en siffra. För det kanske inte ens går att räkna fram liksom, vilken betydelse det här bolaget har haft. Och fortfarande har givetvis. Så att jag menar, man vet inte var man ska börja och sluta liksom, i den diskussionen. Och med tanke på det så kan jag också tycka liksom, att ja, men staten kanske borde bestämma sig liksom också så här, antingen har vi en stad där eller också har vi en stad där, och det kanske inte ska vara så himla avhängigt av malmpriser och internationella trender och sådana saker, utan det kan väl liksom, kan vi köra på liksom?
Men ska man ha en stad måste ju folk vilja bo där. Det måste ju finnas någon anledning att bo i en stad för att man ska vilja leva där.
Ja, alltså det finns ju arbetstillfällen. Och det, jag menar, det är ju också ett av Kirunas problem nu, är ju liksom att färre och färre, ska man väl säga, av de som är årsanställda i Kiruna vill bo här. Vi har en inpendling till Kiruna på ungefär 2000 personer som inte är bosatta här. Kiruna kommun tror jag räknar med att de förlorar i snitt 90 miljoner kronor om året i skatteintäkter på att de har de här 2000 personerna som är skrivna och betalar skatt någon annanstans.
Samtidigt som Kiruna ändå är en välbevarad, har en välbevarad befolkningsmängd jämfört med många andra norrländska städer.
Bättre,
bostadsmarknaden är het. Vi pratade just med Arne här om Jukkasjärvi.
Fast det är ju snarare ett problem. Alltså det ligger ju också Kiruna i fatet. Att det är en otroligt uppdriven kostnadsnivå. Att det liksom har nästan, Kiruna har nästan samma problem som Londons innerstad.
Det beror ju på tillgång och efterfrågan. Och efterfrågan beror ju på att folk ändå kommer hit och
vill vara här. Jo, fast det är ju också en ondskefull spiral som handlar om att man, ursäkta då, har släppt kapitalismen fri. Och liksom, titta inte på mig sådär.
Men... Jag tittar precis nu.
Nej, men alltså faktum är att kommunen har svårt att rekrytera till exempel barnomsorgspersonal och sådana saker. Därför att barnomsorgspersonal kan få jobb i gruvan och tjäna mycket mera pengar. Och det blir en väldigt uppvriden kostnadsnivå. Och samtidigt så är det så att ska du som familj slå ner liksom rotpålarna i Kiruna och köpa dig en bostad, så måste du konkurrera med firmor från Sydsverige som är aktiva här som underentreprenörer åt LKAB och som köper upp alla villor de kan och gör om dem till liksom någon slags man camps åt sina anställda som är här och jobbar veckovis. Och vilket gör att villapriserna stiger jättemycket. Och det blir jättedyrt att bygga också därför att lönerna i byggsektorn stiger på grund av lönerna i gruvsektorn. Så att det är liksom ett svårt och ohållbart läge på det sättet. Liksom.
Vad tror du kommer att hända då? Vad är din prognos, Kiruna, om 10 år?
Ja, då har man börjat bygga någonting och så har man kommit av sig. Därför att malmpris... Nej, alltså det är ju det som är faran också. Därför att om malmpriserna...
Där kommer de bara få ett mycket, mycket tråkigare ställe att bo på.
Ja, jag tror det. Ett konstigare och konstigare ställe att bo på. Därför att det, alltså, är det så här... Jag menar, om nu malmpriserna fortsätter sjunka istället för att stiga, då blir ju LKAB mindre benägna att genomföra brytningen i den takt som de har sagt, vilket också skjuter hela planet på stadsomvandlingen på framtiden, vilket gör att hela stan hamnar i limbo och mer av de äldre delarna blir kvar längre fast de kommer inte underhållas. Och mindre kommer att byggas.
Den här planen bygger ju på att LKAB drar in en väldig massa pengar.
Ja, och då får vi kanske en liknande situation som den som har funnits i Malmberget egentligen.
Jag tänkte bara en parallell här. Att apropå maktförhållanden och vem som styr och sådär. Att redan 1900 så var det LKAB, alltså då var det Hjalmar. Som på något sätt var generös och såg till att Kiruna-borna fick det de behövde. Och det är fortfarande på något sätt så att bor man i Kiruna, vad man än gör, man behöver inte ha med gruvan, alltså jobba på gruvan eller ha någon anknytning till den alls, så är man väldigt, väldigt beroende av LKABs väl och ve på något sätt. Det är LKAB som ska bygga den här nya staden. Det är LKABs mark, det är LKAB som styr, och får LKAB för sig att inte göra det så blir det inte.
Nej, visst.
Det är ju väldigt märkligt för att vara en svensk kommun.
Ja visst.
Ett bolag har enorma makten. Ja.
Men, alltså...
och inte bara makten att bestämma, utan även så att säga, det är de som gör.
Men jag tycker också att det där sätter ju liksom också fokus på hela den norrländska problematiken. För det är ju, alltså det är ju problematiken för stora delar av Norrlands inland. Ser ju ut på det sättet. Det är bara det att de strukturerna kanske inte är lika synliga på andra håll. Jag menar, åker man en bit söderut härifrån så hamnar man i Gällivare. Och där är det ju också ett liknande förhållningssätt. Fast där är ju Boliden som är... Nej, vänta. Nej, det är LKAB där också, va?
Gällivare.
Ja, för guds skull. Ja, Gällivare i Malmberget. Ja, men det är LKAB. Mm. Det är jätteintressant. För Gällivare går ju också jättebra. Gällivare går som tåget. Men de hamnar på jumboplats i Svenskt Näringslivs kommunranking. Trots att de går som tåget. De är jättearga över det där. Och det beror på att de är så otroligt utsatta för ett bolags godtycke. Och det betraktas då som en så stor svaghet. Så trots att skattebasen är bra, trots att tillväxten är bra, trots att du inte har liksom tapp, trots att du har starka branscher, så är det ändå liksom så, som en monokultur. Och det gör att det är väldigt känsligt. Och det där går ju igen i många norrländska orter. Där du liksom är beroende av en stor arbetsgivare eller en bransch.
Men det är ändå en annan sak att vara beroende av en arbetsgivare eller en bransch. Här tänker jag mer på de konkreta så att säga, förbättringar eller försämringar i stadsmiljön till exempel. Mm. Som är så oavhängigt bolaget i det här fallet. Mm. Det är ju inte Kiruna kommun som sitter och säger att nu ska vi bygga en ny stad. Alltså de är ju självklart inblandade, men det är ju extremt intimt samarbete med LKAB.
Mm. Tycker du om Kiruna då?
Ja, alltså jag... det där är en jättesvår fråga. För att jag är ju... jag tycker ju om Lappland. Mm. Så jag är ju i Lappland. Jag är ju hemma. Sådär. Och det är faktiskt så speciellt så jag kan nästan inte prata om det. Du vet... Nej, men jag vet inte om du förstår vad jag menar. Men jag är ganska dålig på att uttrycka sådana här känslor som blir väldigt, väldigt stora. Som fyller upp en. Så här.
Det är så pass.
Jag ska inte ens försöka. Men det kan jag känna här. Och det beror väl inte på liksom att jag tycker specifikt om Kiruna. Eller hur, men det är att jag är i Lappland. Mm. Det är fjällen där borta och det är älven här nere. Och det,
Tycker du att folk ska åka hit?
Ja, absolut.
Ja.
Absolut.
Det är en plats som varje svensk bör se.
Ja, absolut. Och det har vi sagt förut när vi pratade om turism och sådär. Att det är väldigt, väldigt underskattat att åka hit och semestra eller bara. Mm.
Och det är ju jättefina omgivningar. Ja. Fortsätter man uppåt och åker längs Torneträsk och upp till liksom norska gränsen och sådär. Det är ju spektakulära miljöer. Ja. Det är ju jättehäftigt. Jag glömmer aldrig första gången jag gjorde den resan heller. Det var sommaren 92 eller något sånt där tror jag. Jag bodde i Luleå. Jag jobbade på Sveriges Radio i Luleå och hade en gammal Amazon. Och när jag fick en ledighet, för att snyfta, jag fick en ledighet där under den där sommaren och då gjorde jag den där resan och åkte och upp och längst till Narvik åkte och vände. Och det var fantastiskt, Amazonen höll hela vägen. Ja. Ja, det var verkligen, det gör ju intryck.
Åt det
liksom.
Hållet så är vi ju, alltså det finns ju nationalparker här i närheten. Man kan fjällvandra, man kan fiska, det finns ju helt fantastiska upplevelser.
Ja.
Som,
och sen i kombination då med den här otroligt brutala råa miljön och de här då, när man kommer liksom farande mot Kiruna och ser det här berget som är liksom totalt söndersprängt och i bitar och den här torrlagda sjön framför som nu bara är ett hål i princip och de här malmvagnarna och liksom sotet och röken och strålkastarna på natten och alla gubbar och liksom så här den här, alltså det är en mäktig miljö. Sist jag var här, det var bara några veckor sedan, så stod jag i kön till och skulle köpa, man kan köpa sovas på gatuköket här, bara en sån sak, på MPs. Mm. Och då så stod jag bakom en man som hade, så skulle
kanske
beställa någonting.
Jag ska förklara också att det är ren.
Ja, just det, det är lättrökt ren sovas. Och på en sån sak att de har det på. Och då var det, då kom det någon sån här kar liksom med sina peltor och lurar uppe på huvudet sådär och skulle beställa sin portion med sovas. Och så började jag prata med kvinnorna i gatuköket där. Och så säger jag, hörni, vad säger ni? Brukar ni ta med hårtorken i duschen? Säger han. Nej, säger hon. Nej, men det är vad jag säger också till ledningen. Att jag aldrig att jag skickar ner gubbarna i schaktet, i hissen, som är elektrifierad, när det regnar i schaktet. Det är ju för fan som att ta med hårtorken i duschen. Och liksom då står man där som en liksom så här, fan, är det Kjell Sundvall som liksom har regisserat det här, ja, det här för att jag ska vara med om det? Om man, då, även om jag tycker att jag är en ganska rutinerad Norrlandsresenär, så är det ändå som att safarihatten åker på liksom. Ursäkta för den dåliga dialektimitationen. Det var säkert mera Arvidsjaur än Kiruna.
Men du säger så här safarihatt därför att på något sätt är det här barndom för mig.
Ja.
Jag kommer ju inte från Kiruna då, men överhuvudtaget Norrlands inland sådär.
Mm. Jo, fast visst är det exotiskt ändå.
Det är klart att det är. Och jag kan ju funderade faktiskt på det förut idag. När jag höll på så här, ja, Instagramma, nu är jag i Kiruna och så här. Hur mycket av det här är att jag liksom exotifierar? Och hur mycket handlar om min barndomsromantik och den här känslan av att det är mina rötter på något sätt? Och jag är lite oklar över det faktiskt. Sen tror jag ju för sig att mina väldigt starka känslor inte har någonting med exotism att göra.
Nej.
Det tror jag inte, men den här typen av anekdot som du just berättade känns ändå för mig väldigt mycket hemma. Mm. Det känns väldigt tryggt på något sätt.
Mm.
Men självklart, upplevelse.
Mm. Ja, men det är ju...
Verklighetens folk.
Ja. Nej, urs. Ja. Jo, men visst.
Ja, men det är ju det. Är ju det.
Ja. Ja, visst är det så. Ja, men kul att vara här, tycker jag. Och liksom, ja. Kul att vi sitter i en liten stuga här nu vid Tornälv och liksom, ja. Det tycker jag var en bra idé att ta podden på turné.
Absolut, jag hoppas verkligen att vi kan förlänga den här turnén.
Ja. Tack för idag.